klassikern. Maria Edström om Sinclair Lewis roman Sånt händer inte här från 1935.
This is America, a town of a few thousand in a region of wheat and corn.
This is America. Det här är Amerika. Så börjar romanen Main Street, som 1920 blev den amerikanska författaren Sinclair Lewis genombrott. Alla hans romaner skulle egentligen kunna börja så. Alltid skildras det Amerika som Lewis älskade men inte alltid tyckte om, som han själv uttryckte det. Dessa vanliga amerikaner med sin vänlighet mot främlingar och sin fräcka retsamhet, sin passion för materiell rikedom och sin blyga idealism, sitt intresse för världen parat med en skrytsam provincialism. Så beskrev i alla fall Lewis dem i sitt Nobeltal 1930. Måhända är han nu en av dessa mer eller mindre bortglömda Nobelpristagare, men då det begav sig hade författaren, journalisten, globetrotten och redaktören Lewis skrivit en rad böcker om religiös demagogi, konformt medelklassliv och pengarnas makt i samhällslivet och hade sin guldålder. Först 1935 skrev han, påverkad av utvecklingen i Europa, framtidsdystopin Sånt händer inte här. Boken ansågs länge inte alls vara Lewis bästa, kanske för att också prominenta verkliga personer som typ Franklin D. Roosevelt figurerade, och kanske fanns också ett slags politisk beröringsångest. Sånt händer inte här. Det handlar om en turbulent tid i det amerikanska samhället, och för huvudpersonen Doremus Jessup, redaktör och ägare av den konservativa tidningen Nyheterna i den lilla staden Fort Beulah.
Och när Doremus i sina lovvärda ärenden for förbi de röda georgianska tegelhusen, såg de smäckra spirorna på gamla vita kyrkor vid bytorgen och möttes av välkända, lätt ironiska hälsningar från sina gamla bekanta, män lika orubbliga som de vermontska bergen, så tyckte han faktiskt att vanvettet i huvudstaden var lika främmande och avlägset och ovidkommande som en jordbävning i Tibet.
Nej, Doremus Jessup, hans familj och vänner kan bara inte tro att demokraternas kandidat, den bufflige, populistiske, okunnige Buzz Windrip, kan vinna valet. Buzz lovar $5,000 till alla att skydda Amerika med skyhöga tullar och mer därtill i sitt manifest klockan noll, där han också vill få alla amerikaner att inse att de är den största rasen på denna gamla jords yta. Buzz är typen som räds individerna men älskar folket, och hans framträdanden är som en kärleksakt med publiken.
Under denna yta av skådespelartalang fanns emellertid en ovanlig och medfödd förmåga att på ett äkta och oförfalskat vis ryckas med av sitt auditorium på samma sätt som det rycktes med av honom. Han kunde dramatiskt försäkra att han varken var nazist eller fascist utan demokrat. En hemmagjord Jeffersonsk, Lincolnsk, Clevelandsk och Wilsonsk demokrat. Och utan scenerier och kostymer ge sina åhörare intrycket att han verkligen försvarade Kapitolium mot barbariska horder. Samtidigt som han helt oskuldsfullt framställde allt antiliberalt och antisemitiskt vanvett från Europa som sina egna varmhjärtade demokratiska uppfinningar.
Where'd you get your style? Just let her rip, I guess. I've heard many a powerful Bible walloper, but you not only put the fear of God into them, you scared the hell out of them. And the way you strung certain words together, America, home, mother, heaven, hell, love, hate, sin.
I filmen Elmer Gantry om en okonventionell frikyrkopredikant beskriver den journalist som följer Gantrys turné hans sätt att tala. Reporten fascineras av Gantrys teknik att para ihop ord som Amerika, hem, moder, himmel, helvete och kärlek, hat, synd och ge dem en ny mening. Buzz Windrip arbetar i samma tradition och har sin egen chefsideolog, Lee Sarrazin, en riktig spindoktor som hämtar inspiration från det fascistiska Italien och som vill få alla att svälja Buzz budskap. Ett budskap som ska förföra såväl de djupt fattiga som vill ha sina 5000 dollar som de stormrika som tycker att Buzz är vulgär men nödvändig i kampen mot socialisterna och, kanske viktigast, den stora, strävsamma medelklassen.
Små tjänstemän, brevbärare och vicevärdar i mindre hyreshus. Löjligt moderna i 17 dollars kostymer och illa sydda slipsar. Skröt tappert. Jag förstår inte varför alla de här otågorna ska ha arbetslöshetsunderstöd. Det är inte något särskilt med mig, men det ska jag säga att ända sedan 1929 har jag aldrig tjänat mindre än 2000 dollar om året. Enkel Manhattan-befolkning. Snälla människor, idoga människor, godhjärtade mot sina gamla, ivriga att hitta vilken kur som helst mot ångesten att förlora jobbet. Lättarbetat material för agitatorer.
Klimatet hårdnar snabbt, böcker förbjuds, läger inrättas för folk som protesterar och speciellt censuren mot pressen sätter Doremus i en allt mer omöjlig sits. Till slut ansluter han sig till den spirande motståndsrörelsen, flyter vilset omkring med några kalsonger och Spenglers Västerlandets undergång som enda bagage. Flyr till Kanada men fängslas av de nya hårdföra korpostrupperna, de så kallade MM-männen. Som allt mer terroriserar samhället. Jessup arresteras, torteras och fängslas utan rättegång. Och han ser nu självkritiskt på sin och likasinnades aningslösa brist på insikt i allvaret i situationen. Alla som han som så länge tänkt att sånt händer inte här.
Plötsligt rycktes celldörren upp. En smutsig spillkum med svagt kaffe sattes in till honom tillsammans med en brödkant, tunt bredd med margarin. Och sedan han efter svåra kvällningar fått upp detta fördes han ut i korridoren av två soldater, precis när han ville gå på toaletten. Även det kunde han glömma, förlamad av fruktan. En soldat grep på honom i hans lilla välvårdade skägg. Och drog i det under högljutt skratt. Jag har alltid varit så nyfiken på att se om ett sånt här litet getskägg sitter fast eller inte, fnissade soldaten.
Till slut imploderar Buzz välde. Man har börjat inse att han inte alls har för avsikt att återge folket bankirernas och industriledarnas makt. Buzz har redan skräckslaget bott på hotell hela tiden, lika välbevakad som en mördare i sin cell eftersom han inte vågat bo i Vita huset. Han flyr till ett Europa som tyvärr inte har amerikanska pannkakor och nya tveksamma grupperingar aspirerar på makten i hemlandet. Sånt händer inte här, skriver 1935, har ett öppet ironiskt slut passande för den då fortfarande mycket oroande historiska situationen i världen. Men också passande för en författare som i hela sitt liv undvikit de bombastiska fraserna, uppblåsthet och som blev allt mer desillusionerad och alkoholiserad. Med Dickens som modell ville Lewis skapa ett slags social komedi om Amerika, som ett slags Mark Twain-grimas åt samhällets förljugenhet. Sånt händer inte här var i mycket kalkerad på tidens fascism och nazism, men gör något mer. Avslöjar och ritar upp mekaniken och tänkandet i ett dylikt maktövertagande. Kanske är det därför boken ständigt trycks i nya upplagor.
Då körde Doremus därifrån, hälsad av lärkorna. Han körde hela dagen tills han kom till en undangömd stuga i de nordliga skogarna, där stillsamma män inväntade nyheter om friheten. Och Doremus far alltjämt vidare i den röda solnedgången. För en Doremus Jessup kan aldrig dö.